Det är snart 2000 år sedan en berömd lärare från Galileen höll sin välkända bergspredikan om oro och bekymmer. Vad tjänar det till att oroa sig, sa han. Kan det förlänga era liv med en enda timme? Naturligtvis inte. Oroa er alltså inte för morgondagen, utan lös problemen den dag de verkligen dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl. Att man inte ska bekymra sig för morgondagen, det betyder inte att man ska ta livet med en klackspark. Inte bry sig och bara ta dagen som den kommer. Inte heller att man ska strunta i att ha framförhållning och planera för morgondagen. Nej, vad varningen här gäller är att inte tänka med oro på morgondagen. Vi uppmanas att se framtiden an med tro och tillförsikt istället för med sömlös och febrig oro och djupa tvivel. Frågan är om dessa ord någonsin har behövts mer än idag. Det har förmodligen aldrig tidigare i historien funnits så många människor uppfyllda av oro i livet som det finns idag. Det har blivit en riktig folksjukdom. Materiellt sett har vi aldrig haft det bättre. Ändå är vi mer oroliga än någonsin. Och det beror faktiskt sällan på yttre omständigheter utan snarare på oss själva. Det är helt enkelt ett inre problem. Och det som i första hand tröttar ut oss är inte arbete utan bekymmer. Outbildade människor utan arbete oroar sig för sin försörjning och framtid. Utbildade människor med arbete oroar sig också. Gamla människor oroar sig. Pensionen är liten och tankar på sjukdomar upptar mycket av tiden. Men unga människor oroar sig också. De har många år framför sig och har inte riktigt hittat sin plats i livet. Man vet inte vad man vill bli, har inget arbete och har ännu inte hunnit bilda familj. Rika människor oroar sig för att deras tillgångar inte ska bli bra placerade, förränta sig och växa. Men fattiga människor oroar sig också. Och då är det för att deras pengar inte ska räcka ens till de månatliga räkningarna. Och oroar sig också för att räntan på lånen ska gå upp. Människor utan religion och tro oroar sig för att de inte ska hinna få ut allt av livet som de hoppas på. Många människor med en kristen livsåskådning oroar sig faktiskt också eftersom de saknar en tillräcklig trygghet och vila i sin tro. Ja, det är faktiskt så att alla sorters människor oroar sig och inte bara det. Man oroar sig för så många olika saker. Man oroar sig för sitt utseende men också för det inre tankelivet, självförbehållelse, misslyckanden och en dålig självbild. En del oroar sig för om man ska bli gift eller inte. Andra oroar sig för hur man ska kunna hålla ihop sitt äktenskap och hålla kärleken levande. Sjuka människor oroar sig för att de kanske inte kommer bli friska igen. Friska människor oroar sig för att de en dag ska bli sängliggande. För de vet att de är oumbärliga på sina jobb och fattar inte hur man ska kunna klara sig utan dem. Vi oroar oss för händelser som faktiskt också inträffar, men ännu mer för olyckor och hemskheter som aldrig äger rum. Om du är duktig på att oroa dig och gör det mer än dina 40 timmar i veckan, så kan du räkna med att minst 75-90% av alla de tragiska händelser som du oroar dig för aldrig har inträffat och aldrig någonsin kommer att inträffa överhuvudtaget. Det värsta med oroliga människor är att de oroar sig i de sämsta tänkbara situationerna. Om man bara hade oroat sig när man har semester och tar det lugnt, då hade det kanske inte gjort så mycket. Men istället för att använda de lata och stilla dagarna så väljer man de stressiga dagarna. när arbetsbördan är som allra tyngst. Men det kan aldrig nog understrykas att oro aldrig har något gott med sig. Det har aldrig löst något problem eller fört oss framåt när vi bekymrat oss och blivit oroliga. Vi har aldrig fått någon tung börda avlyft genom oro. Precis som läraren från Galileen sa, kan ni med all er oro förlänga era liv med en enda timme? Naturligtvis inte. Jag vet inte om ni har hört talas om den gamla eken som stod på en äng och var över 300 år gammal. Under alla dessa år hade eken stått där stadigt och klarat sig igenom alla oväder med ihållande regn, åska, blixtnedslag och kraftiga stormar. Den var av segt virke och hade stått emot tidens tand och alla dessa angrepp. Visst hade eken fått en del törnar och skavanker genom åren, men den var ändå så stabil att den stod orubbligt kvar. Men det senaste året hade eken fått en ny hyresgäst, och det var en skalbaggefamilj som hade flyttat in. Den hade förökat sig snabbt och larver gnagde gångar i hela eken. På kort tid hade nu hela eken blivit ihålig och förvånansvärt instabil. Så kom en dag ett riktigt oväder förbi i trakten och eken orkade inte längre. Den bröt sig tur av vinden och la sig ner på ängen för att med tiden multna bort. Det var de små problemen som till slut fällde eken. Och vi måste tänka på att aldrig låta de små problemen växa och bli för stora så att de till sist kväver oss.
Solur jag har hemma i trädgården kvar, omgivet av blommor i gräset det står, just på den plats dit solen alltid når. En barndomens dag, det gamla soluret har räknat min levnad i dagar och år. Och där med tydlig skrift det står,
Björn Schiff som sjung Räkna de lyckliga stunderna blott. Och man brukar säga att det finns två olika typer av saker som vi ingen egentligen borde oroa sig för. Det ena är sånt som vi överhuvudtaget inte kan påverka, och det andra är sånt som vi verkligen kan påverka. Låt mig förklara vad jag menar. När det gäller sådant som vi inte kan påverka så är det förståndigast vi kan göra att bara acceptera att de här förhållandena är precis som de är. Säkert inte alla som i alla situationer gillar tyngdlagen. Bland annat när olika föremål ramlar över oss och träffar oss i huvudet eller på foten. Men det är absolut ingen lag vi kan rubba på och ändra. Och på motsvarande sätt så finns det många saker i livet som vi helst hade velat undvika och slippa. Men som vi vet är omöjligt att kringgå. Därför borde vi helt enkelt bara acceptera verkligheten som den är. Utan att känna oro och bekymmer. Den andra typen av saker som vi inte borde bekymra oss för. Det är allt det som vi faktiskt kan påverka och rätta till. Tänk bara man vaknar en kall vinternatt med flera minusgrader. Och bara ligger där huttra och oroa sig för att man ska bli förkyld av den kalla luften. Samtidigt vet vi att det ligger en varm filt 2 meter bort. Men istället för att resa sig upp och hämta filten så ligger vi bara kvar och oroar oss resten av natten. Då blir man inte varm, men vi har varit riktigt duktiga på att oroa oss. När det finns saker som vi kan påverka och ändra på, då är handling alltid bättre än oro och bekymmer. Oro är till sin natur skadlig för den som bär på oron. Men den blir också en börda för den eller de som lever tillsammans med den orostyngda människan. Oron står också i strid med vad Jesus från Nasaret sa när han stod i begrepp att ta farväl och lämna sina lärjungar. Frid lämnar jag kvar åt er, sa han. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Egentligen är gudstro och förtröstan ett av de bästa motgift man kan ha mot oro. Men för många människor är tro och förtröstan ett obegripligt problem. Kan man verkligen tro på att det finns en Gud som ser allt och bryr sig om oss, undrar man tvivlande. Men för Jesus var det precis tvärtom. Han levde verkligen som han lärde. Och för honom var otron och tvivlet ett stort mysterium. Gång på gång förvånade han sig över den oro och de tvivel som mötte honom när han levde sina drygt 30 år som människan i Israel, mitt ibland det judiska folket. Ta bara den gången när han vaknade upp i båten, mitt under havets och vågornas upprörda storm på Genesarets sjö. Han förvånas så över lärjungarnas oro. Varför är ni så rädda, undrar han. Stormen i lärjungarnas inre förvånar honom mer än stormen på vattnet. Och han kunde inte förlika sig med denna rädsla som bottnade i tvivel och otro. Han känner inte igen den alls från sitt eget liv och sina egna livserfarenheter. Det var för honom så självklart att vila i sin fars händer. Och därför var han så förvånad och frågade lärjungar med en förebrående underton. Minns ni inte? När jag ordnade mat åt 5000 människor av nästan ingenting. Och hur jag bespisade 4000 vid ett annat tillfälle. Minns ni inte det heller? Tänk vad lätt vi glömmer. Alla de gånger han har hjälpt oss och troget stått där vid vår sida. Vi glömmer så lätt hur den ena stormen efter den andra har lagt sig. När han stillat vår oro och hjälpt oss igenom den ena situationen efter den andra. Men vad ska man då göra för att bli kvitt sina oroskänslor? Ja, en sak som vi borde tänka på det är att vi har inte fötts med en börda av oro inom oss. Det är något som vi har skaffat oss och lärt oss under livets gång. Man föds inte som en duktig fiolspelare redan från början. Den förmågan har fått tränas upp. Och på motsvarande sätt har vi också tränat upp oss på att bli duktiga på att oroa oss. En pastor hade faktiskt en tavla på väggen i sitt arbetsrum där det stod: Varför be när du kan oroa dig istället? Ja, bön är ett mycket starkt vapen mot oro och kan resultera i att oron försvinner. Prova gärna själv. På 1960-talet skrev läkaren S.E. Macmillan en bok som heter Ingen av dessa sjukdomar. Där han berättade hur otillräcklig han kände sig när han gång på gång blev tvungen att skriva ut piller till patienterna på sin mottagning. Fast han visste att det egentligen fanns något mycket bättre att ge dem än att bara ordinera medicin. Det intressanta är att fler och fler läkare har insett detta, att man kan skriva ut recept på något helt annat än traditionell medicin, som till exempel friskvård och motion. Jag möter själv en hel del människor i mitt dagliga arbete på ett företag i möbelbranschen. En natt klockan 2:54, mitt i natten, väcktes min fru och jag av ett sms-meddelande till min mobil från en kund som vi senare under dagen skulle leverera varor till. Där stod kort och gott: glöm inte att ta med båda borden. När jag senare på eftermiddagen träffade samma kund sa hon: åh, förlåt, det var inte meningen att det skulle skickas iväg förrän till morgonen. Jag skrattade och sa: det gör inget, jag var faktiskt vaken. Men däremot undrar jag om du själv inte sover på nätterna. Nej, sa hon, jag är helt överarbetad och jag har varit hos doktorn. Kan du tänka dig vad hon ordinerade mig? Hon sa att hon ville skriva ut ett recept på en veckas vistelse på ett kloster. Först skrattade jag, men sen har jag börjat fundera på det. Och det börjar nästan kännas som om det kanske skulle kunna vara rätt väg för mig att gå ner i varv och komma till ro igen. Den här läkaren, Macmillan, han påstår att känslor som rädsla, oro, sorg, besvikelse, avundsjuka, stress, osämja, vrede och hat bär skulden till mellan 50% och 100% av våra sjukdomar. Istället för att skriva i minnesteckningarna dödsrunorna efter våra avlidna, som vi gör, att man dog av en hjärtattack, blodpropp eller ett magsår, så borde man ibland skriva som det egentligen är. Han eller hon dog av gammalt grål eller på grund av att man oroade sig till döds. Tänk vad märkligt att känslolivet är så intimt sammankopplat med vår fysiska hälsa. Vi känner ju alla till att om vi hamnar i en riktigt pinsam situation där vi tvingas erkänna ett oförlåtligt misstag, så rådnar vi lätt på kinden. Andra blir högröda i ansiktet när de får ett riktigt vredesutbrott. Och några blir likbleka om nosen om de blir utsatta för chock eller rädsla. Det är några exempel på hur kroppen reagerar på ett känslotillstånd. Stress påverkar till exempel kroppen direkt genom att våra muskler blir spända och blodet flyter långsammare genom artärerna, med följden att proppar lättare bildas. Dr. Macmillan berättar i sin bok om ett gift par som kom in på hans mottagning en dag. De hade aldrig haft en enda sjukdag i hela sitt liv, någon av dem. Men för 2 månader sedan förändrades allt. De var pensionerade lärare och såg ut att vara i 70-årsåldern. Nu hade de fått problem med sömnen och båda tog 2 eller fler sömntabletter varje natt. Mannen hade plågor i maggropen, men röntgen visade att det inte fanns något fel där. Frun hade smärtor över hjärtat. Men en specialist hade undersökt henne utan att hitta något fel. Då plötsligt tog frun fram ett brev ur fickan och sa: doktorn kanske tycker jag är dum, men våra besvär och sjukdomssymptom började precis efter det att vi hade fått det här brevet. Vill du läsa det? Doktorn började läsa brevet som kom från en person i samma by som paret bodde i. Och där stod: käre Georg, jag har hört att du säljer ägg till Harry B. Ni två borde veta att jag har investerat en stor summa pengar i mitt hönseri och jag kan leverera fler ägg än folket i hela byn och orka äta. Det har faktiskt skadat mina affärer att ni har några stycken höns och säljer ägg till Harry. Jag tycker ni borde sluta med det. Och så var brevet undertecknat med mannens namn. Och frun var tårögd när hon fortsatte. Vi tyckte ju att vi hade rätt att sälja ägg till Harry, för han tyckte bättre om våra bruna ägg än de vita. Men från just den dagen har mannen med det stora hönseriet vägrat att prata med oss och hälsa på oss när vi möter honom på gatan. Och vi tycker det är hemskt. Vi har aldrig varit med om något liknande tidigare. Doktorn och paret kom överens om att de skulle prova att sluta sälja ägg och se om det hade någon inverkan. Och flera månader senare så fick doktorn veta av parets dotter att hennes föräldrar mådde förträffligt och de hade slutat bägge två att ta sömnmedel och var kvitt alla sjukdomssymptom. Sinnesro var värt mer än några 20s eller 100s förtjänst i äggförsäljning. Jesus sa i Matteusevangeliet: om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så går två med honom. Dumt, ja. Men inte om du föredrar sinnesro och ostörd nattsömn. Och så sa han vidare: om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Ibland får vi välja mellan vår hälsa och vår stolthet. Det kan tyckas vara dumt att ge sig när man vet att man har rätt. Men det kan faktiskt vara vägen till hälsa och sinnesro. Och då är det värt det.
På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött av dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står visst och glor. En helt annan syn för mig for. Tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget.
Vad har vi för mål i livet? Vad är det som styr vårt handlande? Vad är det viktigaste för oss? Jag tror att vi alla har en viktig lärdom att hämta från den amerikanske miljardären John D. Rockefellers liv. Han var 1900-talets Bill Gates eller Ingvar Kamprad. Vid 33 års ålder hade han tjänat ihop sin första miljon. 43 år gammal var han chef för världens största affärsföretag. 53 år gammal var han världens rikaste man och den enda miljardären i världen. Men för att nå dit så hade han fått göra avkall på sin egen hälsa och livsglädje. Han var illa omtyckt av många, bland annat av arbetarna på oljefälten i Pennsylvania. Han tjänade 10 miljoner i veckan, men hade samtidigt en matsmältning som var så dålig att han bara kunde äta kex och mjölk. Han sov dåligt, han var mager och rastlös. Han hade förlorat håret på huvudet, ögonfransarna och ögonbrynen var borta. Han såg mer ut som en levande mumie än som en frisk människa i sin bästa ålder. Man ansåg allmänt att han skulle inte leva ett år till. Och journalister hade redan hans dödsruna och minnesteckning färdigskriven och klar för att snabbt kunna publiceras i händelse av hans död. Då började John Dee komma till sans och fundera lite djupare över livet under en lång och sömlös natt. Han insåg att han kunde inte få med sig en enda krona av sin förmögenhet till livet efter detta. Och för första gången förstod han att pengar inte var gjorda för att samlas på hög, utan snarare för att dela med sig till nytta och glädje för andra som behövde dem bättre. Den morgonen bestämde han sig för att börja ett nytt liv. Han inrättade stiftelsen Rockefeller Foundation och lät hundratals miljoner dollar regna över universitet, sjukhus, olika missionsarbeten och utsatta fattiga människor. Tack vare hans frikostiga bidrag räddades miljoner människor från att dö en för tidig död i malaria, tuberkulos, difteri och många andra farliga sjukdomar. John D. Rockefeller ändrade sitt sätt att tänka från att ta till att ge och från det egoistiska till att tänka på andras behov. Tack vare denna förändring började han sova och äta normalt och på nytt kunna njuta av livet. Och ovanpå detta så fick han till allas förvåning leva längre än de flesta, ända tills han var 98 år gammal. Bibeln innehåller många texter som är riktigt bra och effektiva som medicin mot oro. Ta gärna ett pill om dagen ur Saltan, en bok i Bibeln. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Eller varför inte en rejäl dos från Lukas evangeliet där Jesus säger: du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Och jag rekommenderar faktiskt också ett dagligt intag från psalm 91. Men bäst effekt får det om man gör det 3 gånger om dagen. På morgonen, i samband med måltider och strax före sänggående, som doktorerna brukar säga. Han täcker dig med sina vingar. Under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld. Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan. Ett riktigt uppfriskande bubbelbad finns också att få via den 23 salmen. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Och om nu inget av detta hjälper, så finns det en riktig dunderkur att ta till i de här orden från Jesus. Kom till mig, alla ni som är trötta och kämpar med problem och tunga bördor, så ska jag ge er vila. Man brukar skilja på inre och yttre stress. Den yttre stressen får vi många gånger leva med. Men den inre stressen kan vi själva påverka. En människa som får tro kan leva med ett inre lugn mitt i den yttre stormen. För rätt många år sedan utlyste kungen i ett land, inte så långt från vårt eget, en tävling. Den konstnär som kunde måla en tavla som föreställde riktig och äkta lugn och ro skulle få en stor prissumma som belöning. Under följande månader strömmade bidragen in. Och efter att kungen länge och väl hade studerat de olika tavlorna stod valet till sist mellan 2 olika bidrag. Den första tavlan var en oerhört vacker målning av ett berg vid en sjö. De höga bergen med sina snöklädda toppar stod i vacker kontrast till den djupblå himlen. Bergen och träden speglades i den kristallklara vattenytan på sjön. Kungen tyckte mycket om tavlan, men det var ändå inte en självklar vinnare. Den andra tavlan var helt annorlunda och föreställde ett brusande vattenfall där vattnet störtade ner längs en bergväg. Himlen täcktes av mörka moln som gav intryck av att ett oväder var på väg. Men den som tittade lite noggrannare på tavlan upptäckte att konstnären alldeles i ytterkanten av de nedfallande vattenmassorna på en liten utskjutande klippavsats i bergvägen hade målat en fågel i sitt bo. Fågeln låg trygg trots allt dånet runt omkring. Det här är den vinnande tavlan, sa kungen till sist. För ett riktigt lugn är inte frånvaron av storm utan lugnet mitt i stormen.